Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans. Hej Maria, hur har du det idag?
Jag har det ganska bra faktiskt. Det verkar vara falsklarm med mitt inbillade coronavirus. Så att,
Vad skönt att höra. Du, idag är det nyhetsveckan 78. Det var någon som efterfrågade datum. Ja, det är den 7 februari idag. Jag vet inte varför vi aldrig kör med det, men så är det i alla fall. Det här avsnittet heter Terrormormor. Och då är det många av er som förstår att det handlar om Ulrika Pape. Som ju har kommit i rubrikerna igen. Alltså svärmor till Mikael Skråmo, den svenska konvertiten som dog för en tid sedan i Syrien. Vi ska också prata om de senaste ryktena, får vi väl ändå säga, om coronaviruset, för att det är väldigt svårt att få saker bekräftade i det här. Men det kan vara så att det är väldigt många fler döda än vad de officiella siffrorna säger.
Och så det ligger i farans riktning,
så kan man säga, ja. Och så ska vi prata lite om islam och islamism. Är det egentligen någon skillnad? Och detta med anledning av Johan Westerholms nya bok Islamismen i Sverige.
Då kör vi, men inte utan att redovisa våra två Platina-sponsorer.
Ja, det var en kort lista denna veckan. Det är Mona som skriver gåva. Tack ska du ha, Mona. Och så har vi den anonyma som har gett oss en fantastiskt fin gåva. Tack kära anonyma.
Tack kära, och tack kära alla er som har gett lite mindre summor. Och jag noterar med förtjusning att fler och fler väljer att bli månadsgivare via Donorbox på ingridomaria.se. Heja er, säger jag, och kom allihopa, kom. Slänga upp en större summa är ju tufft för många, va? Men en liten summa varje månad, om tillräckligt många gör det, så gör ju det en enorm skillnad för oss, ska ni veta. Så bli gärna det. Donorbox finns på ingridomaria.se, och där finns ju också alla uppgifter om bankgiro och Swish.
Just precis. Du, vi ska börja i Helsingborg. Det börjar bli en vana nu att börja i min kära stad som har blivit ett kriminellt inferno. Idag vaknade jag till nyheten om att socialförvaltningens byggnad har sprängts i natt. De har sprängt bort stora delar av entrén, och det är även skador inne på första våningen där en mig närstående person sitter och arbetar just i detta nu.
Och den här närstående, hur reagerade den när den kom till jobbet i morse?
Jag är fullständig chock och skrev till mig att det här är inte klokt, det här är krig. Ja, jag vet. Jag har ju försökt att varna för detta i 10 års tid. Nu är kriget här.
Vi har larmat och gjort oss till. Ja, men det är ju helt klart så att just Helsingborg, där har det hetat till. Och frågan är om någon, det är ingen i Helsingborgs Dagblad, lokaltidningen, som har gjort kopplingen med Rimfrost i Malmö, att det kan vara så att mycket av kriminaliteten har flyttat upp till Helsingborg.
Nej, det har jag inte sett. Men däremot så var det en annan grej som hände under natten som var en del av Rimfrost. Att man slog till mot en lägenhet på Vinergatan, och det är inte så där jättetrevliga kvarter där. Man var där av en annan anledning, om jag förstod det rätt. Men när poliserna kom dit så öppnade de dörren och steg rakt in i en bombfabrik. och backade ut och tillkallade nationella bombskyddet, och 6 personer satt och tillverkade bomber, eller vad de nu gjorde. Det fanns alltså, ja, de kallade det för en bombfabrik, så dessa har ju nu gripits och även anhållits under natten. Ingen av dem kommer härifrån Helsingborg.
Okej.
Okay. Mm. De kommer från andra delar av landet, och de heter inte Kalle och Pelle och Nisse, kan jag meddela via fåglarna.
Gör de inte?
Va? Nej, min sanna.
Vad konstigt. Ja, ja. Nej, stackars Helsingborg. Jag, men hur känns det nu då, liksom på mer personligt plan, tycker du att du har blivit mer rädd och tycker att det känns obehagligare? Och jag vet att du är inte ute och springer så mycket på kvällarna, men sådär rent allmänt. Nej, även på dagtid kanske.
Ja, nej, men det är klart att det är jätteobehagligt, därför att man, alltså, en stad är ju liksom en förlängning av ens eget hem. Och när man läser varje dag om att det sprängs, alltså det har sprängts en bomb i veckan sedan september, läste jag nu. Det är helt vansinnigt, och det är klart att man är redan, inte så att man går omkring och tänker, oh, nu ska det smälla någonstans. Men det är en obehaglig känsla som gör att, plus en sorg över att min fina vackra stad, som inte får inte kallas sundets pärla, håller på att bli detta vansinneshål.
Mm. Ja, och det är ju också det, och det har vi ju berört lite i podden tidigare, att ju mindre stad, ju mer komprimerat blir allting, och det finns ingenstans att fly. Att kanske det har tagit längre tid för många i Stockholm att förstå situationens allvar, därför att där är avstånden mycket större, och det går verkligen att hålla det ifrån sig på ett annat sätt. Och då, i det fallet så sa jag då att som Malmöbo så kunde man aldrig göra det riktigt på samma sätt, därför att där låg fina villakvarter liksom kloss i med ett område som CV där somalimaffian härjar, va? Alltså vårt kommunalråd i Malmö, i Marepalo, bodde på Sofielund, som var området bredvid CV i alla år. I sitt fina gathus. Och så, så har Malmö funkat liksom ganska lite. Det finns ju Rosengård såklart. Men det, även det är ju, vad tar du? Och för cykla från centrala Malmö ut till Rosengård kanske tar en kvart.
Mm. Ja, ja, visst.
Så att, och Helsingborg, nej, det är ju såklart så ännu värre. Ja. Som är en ännu mindre stad. Att där blir det ju, alltså centrala Helsingborg uppfattar jag nu som väldigt skräpigt, stökigt, ja.
Ja, åtminstone söder. Det är ju lite finare nere i stan, alltså runt knutpunkten, Stortorget, Hamntorget där. Där är väl det fortfarande ganska snyggt. Men söder ser ju för bedrövligt ut. Det finns alltså inte en enda i princip svensk butik kvar. Jo, det finns en sån här ICA-butik. Men annars, men är det liksom,
är söder det område som ligger vid knutpunkten, tågstationen, eller? Är det...
Nej, alltså det ligger ju lite längre söderut, och du får ju gå igenom stadsparken, men det är ju inte långt ju.
Nej, för att jag har reagerat på, eftersom jag är utomstående och bara då och då ibland åker buss genom stan när jag är hos dig, så har jag reagerat på att bara sen, på de åren sedan du flyttade hem igen till Helsingborg, så har det skett en märkbar förändring, tycker jag.
Ja, så är det. Och det är skittråkigt, och det är ledsamt, och man vet liksom inte, man vill slå någon, men vem? Stefan Löfven, om han hade varit i närheten.
Jag såg, by the way, ett litet, skickade jag den länken till dig, med en sammanklippning av Löfvens greatest hits, som Henrik Jönsson hade lagt ut på Twitter. De hade gjort topp 8 Löfvens greatest hits, med små klipp då från när han har gjort bort sig. Och jag måste säga att visst, man kan garva åt oss, men jag blev väldigt obehagligt emot när jag ser detta. Där står han alltså på typ statsmiddagar och liknande, och han verkar full eller bakom flötet.
Mm, precis, bakom flötet. Men det har vi ju sagt länge, att han är inte den skarpaste kniven i lådan. Och det verkar ju för övrigt vara en merit om man vill bli statsråd i Sverige, att vara lite bakom flötet.
Mm, för då kan man, du hade ju en teori häromdagen om att då kan man intala sig själv på riktigt att det de gör är bra, om man är lite tappad.
Ja, precis. Ja. Du, nu ska vi titta på ett fantastiskt klipp när Donald Trump, USAs president, höll sitt årliga State of the Union-tal till kongressen. Och då hände dels en väldigt fantastisk sak, och sen en helt vansinnig sak.
War places a heavy burden on our nation's extraordinary military families, especially spouses like Amy Williams from Fort Bragg, North Carolina, and her two children, six-year-old Eliana and three-year-old Rowan. Amy works full-time and volunteers countless hours helping other military families. For the past 7 months, she has done it all while her husband, Sergeant First Class Townsend Williams, is in Afghanistan on his fourth deployment in the Middle East. Amy's kids haven't seen their father's face in many months. Amy, your family's sacrifice makes it possible for all of our families to live in safety and in peace, and we want to thank you. Thank you, Amy. But Amy, there is one more thing. Tonight we have a very special surprise. I am thrilled to inform you that your husband is back from deployment. He is here with us tonight, and we couldn't keep him waiting any longer.
Ja, det, för er då som bara lyssnar så blev det här lite tråkigt kanske. Men det är alltså Donald Trump som visar upp en, den här kvinnan, den här frun till en Afghanistan-soldat. Alltså en amerikan som har varit i Afghanistan. Och tackar henne för att hon ställer upp och hon hjälper. Hon har inte träffat sin man på 7 månader. Och så slänger han in överraskningen då, nämligen att hennes man är där och kommer ner och kramar om henne och barnen. Och det blir stående ovationer. Den enda som sitter ner är talmannen Nancy Pelosi. Ja, hon står upp vid något tillfälle också. Och sen avslutas det hela med att hon tar talet, det utskrivna talet som hon har på sitt bord och river i sönder det.
Mm. Och då ska vi redovisa, vi ska vara så hederliga att vi redovisar att det är ett klipp däremellan, så hon gjorde inte det direkt efter att det här hände. State of the Union är ett väldigt långt tal. Jag tror det är över en timme, va? In alles som han står och talar. Det gör presidenten en gång om året och då pratar han om tillståndet i nationen. Och då var ju det här en del av det. Men när Trump var färdig med sitt tal, då reste hon sig demonstrativt, talmannen Nancy Pelosi. Tänker Andreas Norlén heter han det, vår talman i Sverige, göra det om liksom Jimmy Åkesson eller för den delen Stefan Löfven höll ett tal. Alltså det är så emot all anständighet. Hon reser sig upp och demonstrativt river sönder då sin kopia av Trumps tal, och hon menar ju på då att det var för att han ljög så mycket och det var så hemskt och usch, hon ville ta avstånd. Och det var ju bara att servera Trump världens lyxmacka, alltså, för han kunde ju knappt göra ett eget ihopklipp då av vad han hade pratat om, bland annat det här. Och liksom det var unga svarta kvinnor som hade fått stipendier och det var liksom det ena med det andra. Det här är vad Nancy Pelosi river sönder, kunde han säga då i ett eget ihopklipp.
Ja, och så ska vi kanske också berätta att när Trump kom in så vägrade han ta Nancy Pelosi i hand. Så detta var väl hennes hämnd. Men skulle du vilja skaka hand med den person som har helt felaktigt dragit dig inför riksrätt? Och han har ju nu precis då blivit friad, vilket vi alla visste hela tiden, utom svenska medier som låtsades att nu skulle vi nog bli av med Trump.
Mm. Ja, ja, nej, visst. Det är klart man kan tycka att det var ju ett protokollsbrott, eller vad man ska säga, etikettsbrott, att han inte ville ta henne i hand innan han började. Men det här är betydligt värre, och inte minst för att hon, det ämbete hon representerar, alltså talmanspositionen, då förväntas man hålla sig något sådär neutral. Alltså så Trump representerar, han är visserligen representerar presidentämbetet, men han representerar ju framförallt sig själv och republikanerna. Men Nancy Pelosi ska ju försöka vara lite mer, ja, precis, det är nästan samma funktion som i svenska riksdagen. Men det har ju också framkommit nu, jag hittade en artikel här i New York Post där kongressledamot säger att det här kan vara olagligt, det hon gjorde.
Mm-hmm.
Mm. Så att det är anmält och det ska utredas om detta var ett brott mot hennes ämbetsmanna ed på något sätt.
Vi får se. Det finns kanske regler för hur illa man får uppföra sig i kongressen, och särskilt då som dess högste chef, nämligen talman. Nej, men alltså Nancy Pelosi, hon har ju gjort bort sig big time nu. Jag tror inte hon kan komma tillbaka. Och jag menar, hon var ju den i demokraterna som faktiskt försökte att undvika riksrätten, därför att hon visste hela tiden att det här var rent trams. Men till sist då så gick hon med på det, och sen blev hon ju helt tokig när hon började. Åh, presidenten har gjort ditt, han har gjort datt, och det är fruktansvärt, och demokratin är hotad och allt vad det är.
Mm. Mm. Ja, nej, och jag tror absolut att det här var slår tillbaks på Nancy Pelosi själv och på demokraterna. Jag tror inte det var någon som tyckte att ja, bra gjort, där fick han. Det såg bara väldigt tradigt ut.
Ja.
Så att, men det är action i alla fall i amerikansk politik. Jag som sagt, jag försöker hela tiden föreställa mig att Andreas Norlén skulle göra något motsvarande. Vi har ju pratat lite om det innan, apropå det brittiska underhuset, vilket jäkla hallå det är där alltid. Om man har försökt föreställa sig något liknande i Sverige, det går liksom inte. Alla sitter där och väntar snällt på sin tur, tyst och stilla liksom. Och i brittiska parlamentet så skriker de, och de stampar i golvet, och de applåderar, och de skriker ja, och sådär liksom.
Mm. Jo, det här är väldigt olika tradition. Ja, nu ska vi gå över till coronaviruset, och vi kan konstatera att här i morse så kom det först liksom rapport om ett nytt fall här, men det visade sig att nej, den personen i fråga hade inte coronaviruset. Sen kom det larm från Kastrup, från alltså flygplatsen i Köpenhamn, att en kinesisk kvinna hade stigit av ett plan och hon hade munskydd på sig, och sen hade hon blivit alldeles svimlig och bett om hjälp, och då fick de köra henne med ambulans till sjukhuset och sanera hela den delen av denna enorma flygplats. Och man har inte fått testresultatet där ännu. Men nu, det är någonting som är väldigt obehagligt med de här testresultaten, därför att de är nämligen inte tillförlitliga.
Nej.
Det var en artikel i South China Morning Post häromdagen att en person som var sjuk, han gick till sjukhuset och testades. Nej, du har inte corona, gå hem. Så kom han tillbaka. Tre gånger testade de honom negativt. Fjärde gången han kom tillbaka så visade det sig, jo, han har coronavirus.
Ja, det är väldigt obehagligt. Dels testerna är inte tillförlitliga, och också har vi ju fått veta att framförallt i Kina så råder det brist på sådana här testkit, så man kan inte testa folk i den utsträckning man skulle behöva. Men nu läste jag här i morse, vi kanske inte klistrade in den länken, men det var ju Sky News som hade en grej om det här kryssningsfartyget som sitter fast i Yokohamas hamn. Det är ju ett antal tusen personer som är ombord på den här färjan förvisso, men vad jag förstod så är det 60 smittade. konstaterat smittade. Och de får alltså inte, en del av de sjuka har fått lämna fartyget. Men i övrigt så sitter folk, de sitter i karantän på, ja, ombord på det här.
Ja, precis. Och det som är lite obehagligt är ju varför svenska myndigheter verkar så extremt avslappnade. Och tycker att ja, de kan vara i frivillig karantän. Vi vet ju inte om de är smittade. Nej, men det är ju just det liksom. Det viktigaste är ju att se till att det inte sprider sig så som det har gjort i Kina. Och att det sprider sig så mycket i Kina verkar ju vara, alltså klart nu, att det berodde på att den första myndigheten som upptäckte det vågade inte informera kommunistpartiet, de som styr landet. Och därför så hann så många människor insjukna. Och alltså, nu är det ju över 30 000 smittade. Men det är fortfarande bara 600-700 döda, eller är det egentligen betydligt fler?
Du har gjort ett inslag för SwebTV, kommer att komma senare idag, SwebTV Nyheter. Jag har också ett inslag med om islamister, som inte ska kalla dem, IS-terrorister kan vi kalla dem. Och du fick ju denna uppgiften tidigare i veckan då, att ska röra sig om snarare runt 25 000 döda, va?
Ja, alltså det är alltså så att den här sidan, den är alltså regeringsnära. Och vi kan läsa om det på Exakt 24. Och när jag såg att de hade det så tänkte jag, damn, jag trodde jag skulle kanske vara ensam om det här. Men vi gör ju inslagen till SwebTV ganska långt i förväg. Så att det var klart att någon skulle plocka upp det. Men den här sidan står alltså regeringen nära. Och redan den 1 februari gick de ut med siffror där det stod, istället för det officiella som då var 305 döda eller något sånt, så stod där 24 589 under en kort stund. Och sen ändrades det igen. Nu går det rykten om att det här är kanske fejkat, det kanske är photoshoppat och så. Vi vet inte, men alltså jag har en absolut känsla av att det är betydligt fler döda. Varför skulle annars krematorierna gå dygnet runt om det bara är några hundra döda?
Ja, precis. Och det har ju kommit sipprat ut en hel del uppgifter från Kina om just det här att folk har sett med egna ögon döda ligga i sjukhuskorridorer, på gator och överallt. Och det vi vet är ju att man, man har isolerat människor i hemmen. Man har helt enkelt bommat igen. Det konstaterar man ju ganska tidigt, att de kinesiska myndigheterna bara bommade igen folks portar så att man inte kunde ta sig ut helt enkelt. Så att då kan man också fråga sig, okej, svälter folk ihjäl eller?
Alltså, precis. Ja, om de inte har mat hemma, och då är vi tillbaka till det här att man ska preppa lite. Nu har jag svårt att säga att svenska myndigheter skulle bomma igen folks portar, men blir det tillräckligt allvarligt så skulle det ju naturligtvis kunna hända. Och ja, vi har ju inga förråd. Jag såg någon berättade om detta, om det var Lars Bern eller vad det var, att under andra världskriget så hade Sverige matförråd så att det räckte ett år till hela befolkningen. Nu har vi förråd som räcker, alltså vi har inga förråd längre, utan det är vad butikerna har i lager. Och det räcker 3 veckor. Och blir det kalabalik, du vet, runt om i världen, så att inte lastbilarna kommer in med sina varor, ja då sitter man på portkanten så att säga.
Det är jäkligt otäckt, och det är flera saker som är otäckt med den här corona-grejen. Dels är det ju då att man vet att kinesiska, åtminstone jag litar inte ett dugg på vad de säger någonsin, någonting egentligen, därför att det är den typen av regim som säger det som gynnar dem, eller det som de tror gynnar dem. Och de har dessutom den kinesiska kulturen som gör att det är väldigt, tar emot väldigt mycket att komma med dåliga nyheter. Ingen vill göra det. Det är okej att ljuga om det för att liksom rädda ansiktet och alla de här kulturella grejerna. Och sen är det ju också det att det känns som att det är väldigt mycket vi inte vet om det här viruset. Det sades ett tag att det var ett biovapen. Å andra sidan, varför skulle kineserna utveckla ett biovapen som bara då tror man drabbar asiater, eller som framförallt är smittsamt för asiater? Verkar inte jättelogiskt.
Nej, varför skulle de göra det? Och om de ändå skulle göra det, så skulle de naturligtvis också ha tagit fram ett motmedel som gjorde att den här alltså pandemin inte spred sig. Så att nej, jag tror inte på det där. Det finns såna här biologiska vapen, tro inget annat, trots att det finns en massa internationella avtal om att nej, vi ska inte forska fram såna biovapen som kan ta död på hela jordens befolkning. Så det finns såna, det är helt klart.
Det har jag ingen anledning att tvivla på. Men en annan grej som är skitligast, Ingrid, med detta, det är ju då att man har sagt hela tiden att det smittar inte under inkubationstiden. Och inkubationstiden är då allt mellan 2 och 14 dagar, vad jag förstår. Men nu kommer det ju fler och fler bevis på att det gör det visst då.
Yeah.
Bland annat så har ju folk blivit smittade helt utan att ha någon synbar koppling till Kina. Alltså har de råkat gå förbi någon eller ha kontakt med någon i, och det är inte i Kina då, utan det är i Europa, Tyskland bland annat, vad jag förstod, var det någon.
Och i USA också, tror jag.
Ja.
Ja, nej, det är mycket som är läskigt. Men frågan är, studierna, de är ju så små. Alltså det har ju bara funnits sedan i januari. Men det verkar som om just asiater är väldigt mycket mer mottagliga för den här typen av virus. Och jag vet inte, de som är smittade i väst, är det kanske kineser som bor i Europa eller USA? Det skulle ju vara väldigt intressant att få veta det.
Men det får man ju inte, för man får inte prata om att det finns kineser och europeer överhuvudtaget. Nej. Så att det blir väldigt svårt att ha den diskussionen när alla bara är en big happy human family. Trots att vi har olika genetiska egenskaper, och det kan ju alla se med liksom en enkel okulär besiktning.
Ja. Så är det,
det är någonting med dig som får mig att tro att du kanske är kines. Jag kan inte sätta finger på det. Vad kan det vara?
Ja, visst, det är så löjligt. Men det är ju också det här med den här läkaren som var bland de första som slog larm. Han var ju någon ögonläkare, om jag förstod rätt. Och han låg ju ut på sin, ja, det var väl inte Facebook, men något liknande. Och varnade för detta. Så vi har massor med fall här inne och folk dör och det är något nytt virus. Och det är, han blev ju då hotad av myndigheterna, och nu har han själv dött. Och det var en ung, rask, frisk man, en läkare. Så att det är nog så att det här är ett läskigt virus på många sätt.
Där såg jag en kinesisk kille som skrev på Twitter idag, eller igår, vilket det nu var, att angående detta, det var en lång tråd där han hade, för de har stängt hans Facebook-konto nämligen. Så han skrev att okej, jag får testa med Twitter istället nu då, och se om jag kan få ut mitt budskap här. Och då skrev han apropå den här läkaren att de ljuger om honom. Antingen så, det finns två möjligheter. Antingen ljuger de om hur sjukdomen smittar, eller så ljuger de om hur han dog.
Ja.
För de har ju gått ut och sagt, alltså han är som sagt en ung, frisk man. Varför? Och de har tidigare sagt att nej, men det är bara gamla och folk med hjärtfel och så som dör. Okej, okay? Han var läkare, han visste hur han skulle skydda sig och så vidare. Han blev ändå smittad och dog. Alternativ två är ju att de har tagit honom av dagar för att få honom att hålla truten. Det är ju
Väldigt obehagligt. Jaha, ska vi lämna coronaviruset för den här gången då?
Ja, det gör vi. Usch, Gud givet att vi kunde lämna det för gott alltså.
Ja. Nej, det kommer nog att hänga med oss ett bra tag. Men som sagt, det är ju väldigt skönt om det inte får en... Alltså det är ju fortfarande ingen pandemi. Det har ju inte gått ut över hela världen. Visst, det finns många länder, men det är så väldigt få fall. Och det är nästan bara asiater där det är många fall.
Ja, Gud give att det är så, för det är klart att ju färre som är mottagliga för smittan, ju lättare är den att kontrollera eller stänga in. Och också antar jag då att folk i Kina förhoppningsvis kommer att börja utveckla immunitet inom kort.
Ja,
det trodde man ju skulle hända kanske framåt april någon gång. Mm. Om det fortsätter så här, så kommer vid det laget så kommer folk att utveckla en naturlig immunitet förhoppningsvis. Ja.
Ja, då kastar vi oss över Vänsterpartiet. Vem ska efterträda Jonas Sjöstedt? Och nu verkar det ju mer eller mindre klart att den här Nooshi Dadgostar blir ny partiledare, eftersom alla andra har sagt nej, jag vill inte bli det. Men senast var det nu Ulla Andersson som gav beskedet att hon inte kandiderar.
Mm. Hon har tidigare gått in i väggen och hon vill inte riskera att göra det igen, och hon passade på att ställa sig bakom Nooshi Dadgostars kandidatur. Och vad jag förstår så det finns ingen realistisk utmanare.
Nej.
Nu, i nuläget. Det var den här Ulla Andersson som var liksom motkandidaten i så fall. Så det verkar, och hon var som sagt på SVT morgon här om morgonen och satt där och pratade och gjorde ganska bra intryck, tyckte jag. Alltså hon verkar inte helt koko på det sättet osympatisk som Dinamarca till exempel, utan nej, det gick ju ändå för ett samtal med henne. Och hon visade någon typ av prov på humor. De hade ett gammalt klipp där när hon var ung och radikal och vegetarian och gick runt på stan. Hon var väl då med i Ung Vänster antar jag. Hon gick runt där. Ja, det hänger lik här. Titta, det här är likdelar. Och ingen tar hänsyn till att det här har en gång varit levande varelser. Och då började hon ju avskarva när hon såg det. Hon var liksom, ja, jag äter ju kött idag, så att vi kan säga som så att jag har ändrat uppfattning sen dess. Ja.
Jo, det var ju trevligt, men hon är kanske inte så där himla trevlig. Vi kan ju bland annat läsa Sakine Mardon har skrivit en ledare i Uppsala Nya Tidning, och då konstaterar att den här Nooshi Dadgostar, hon var tydligen drivande för att få bort Amineh Kakabaveh, som var ju den vänsterpartist som drev hedersfrågan väldigt tydligt, och då, ja, hon drevs ju ur partiet, och att det var denna Dadgostar som låg bakom den kampanjen. Så hon är väl, hon tycker väl att det här med hedersvåld är ingenting vi ska prata om, för det är stigmatiserande eller så.
Mm. Hon har även skrivit att Nyamko Sabuni, när hon var integrationsminister, torde ha givit ett ansikte åt islamofobin. Där ser man. Så att Vänsterpartiet är ju skitans knepiga vad det gäller de här grejerna. Just vad det gäller hedersfrågan, alltså det stora islamistpartiet är ju framförallt Miljöpartiet. Men, men Vänsterpartiet som påstår sig vara så feministiska och allt vad det nu är, de har världens konstigaste inställning till det här med hedersproblematik. De vägrar erkänna att det existerar.
Ja, men det är ju därför att de liksom sossarna har väl insett att de kan inte få röster bland vanliga svenskar längre. Så det gäller att hålla sig väl med muslimerna.
Jag vet inte, fastän Ingrid, jag ursäktar att jag tjafsar emot. Vad ska jag göra i och för sig, för det är ju någon typ av debatt detta. Jag tror att det är det här att de vill för djur och jävlar inte släppa narrativet mäns våld mot kvinnor. Alla män är svin och djur. Och alla kvinnor är offer och råkar illa. De vill inte ha in några andra komponenter i det. Det måste vara så att alla män misshandlar. Och då är det kanske, visserligen är män från en del kulturer mer benägna att utöva våld. Men det är ju för att de är män, trots allt. De vill ha det narrativet.
Jo, det ligger någonting i det också, absolut. Det var ju Gudrun Schymans stora käpphäst ju, och det är ju så feminister ser på det. Jag såg till och med någonstans att den här nya jämställdhetsmyndigheten som du vet de skulle ha, och sen så blev den bortröstad eftersom det blev fel budget. Men nu har de ju ändå startat den ju, regeringen. Ännu en myndighet som ska bara ta skattepengar av oss. De hade ju nu kommit med något nytt papper där om våld i nära relationer. Och då skrev de att nej, det ska fortsätta kallas mäns våld mot kvinnor. Men i detta begrepp kan även ingå kvinnors våld mot män. Och kvinnors våld mot kvinnor och mäns våld mot män.
Va?
Ja, seriöst. Det ska heta mäns våld mot kvinnor, men det kan innehålla allt. Alltså,
så om en lesbisk kvinna blir misshandlad av sin partner, så ska hon polisanmäla under rubriken mäns våld mot kvinnor, fast han inte har varit en kar i närheten.
Ja, det har väl inte med själva lagrummet att göra, utan men det de tycker, det är så vi ska tala om det. Det är vad det heter. Och då var vi ju ändå, vi hade ju ändå fått in det nu med i våld i nära relationer. Det var ju det. Nej, nu ska vi tillbaka till att prata om mäns våld mot kvinnor. Men det är klart, i dessa dagar så kan ju män definiera sig som kvinnor, kvinnor definiera sig som män, så att det kanske inte spelar någon roll.
Ironi. Vår vän Nils Karlsson, före detta kommunalråd i Malmö för Miljöpartiet, drog ju igång en stor liksom kartläggning av, det var en av de bra grejerna som Nils gjorde, kartläggning av hedersvåld och hedersproblematik i Malmö. Och de med detta, han fick för det första kämpa i typ ett par år för att få igång det här projektet, och de som motarbetade honom mest av alla, det var Vänsterpartiet i Malmö. Ja. De ville och han gjorde sig ovän med samtliga på kuppen, och det är ju därför han har skrivit att vissa personer, du vet, från Vänsterpartiet i Malmö som nu sitter i riksdagen är elaka jävlar, och det är på grund av den konflikten. Så jag vet att till mig, alltså Nils då, miljöpartist, har extremt svårt för Vänsterpartiet av den anledningen att de är helt rabiata i den här frågan. Och det är bara, det ska ha någon, de drar säkert in någon typ av klassproblematik i detta också. Det handlar om att, du vet, jag vet inte, det är liksom frustration för att man inte har någon fritidsgård kanske, eller pengar, eller en bil. Eller någonting, jag vet inte.
Fast då bränner de upp den.
Ja, det är det. Ja, men det är bara om det tillhör någon annan. Men du, ska vi nämna bara snabbt att Håkan Boström skrev en jättebra krönika. Jag vet inte riktigt varför den ligger här.
Men... Nej, jag vet inte heller, för att det är ett politikblock antagligen. Och det är lite synd att vi inte hinner prata så mycket om den. Men alltså, vi kan bara rekommendera att ni läser den. Borgerligheten bör göra slut med särintressena. Är rubriken, och den är lång och den är så bra. Alltså det var liksom klockrent. Han sammanfattar allt hur borgerligheten har gått ifrån konservatism och blivit stolliga och bara liksom brytt sig om särintressen och så. Och han har också receptet på hur man kommer ur det. Så den är väldigt, väldigt bra.
Mycket, mycket bra. Som sagt, lång, men ge den en chans, för det var länge sedan jag läste något så genomtänkt faktiskt.
Ja, sannoliken. Men nu ska vi säga då att några som verkligen välkomnar Nooshi Dadgostar som ny vänsterledare är partiet Nyans. Som ju är ett islamistparti enligt Johan Westerholms definition. Och han menar ju att islamister är sådana som är politiska muslimer. Vi ska ta det sen. Men den här Mikael, eller vad han heter, Juxel.
Mikael Juxel, ja.
Ja. Han skrev på Facebook att det blir jättebra med Nooshi Dadgostar, då kanske vi kan ha en valteknisk samverkan med dem. Och då tänker man ju så här, skriver han det verkligen utan att ha haft någon som helst kontakt med Dadgostar i den här frågan? För att det är ju inte så att ett pyttelitet parti bara kan komma och kräva att ett riksdagsparti ska ingå valteknisk samverkan.
På vilka grunder tyckte han att vad har Nyans och Vänsterpartiet gemensamt?
Det framgick liksom inte, utan han bara skrev det. Och sen delade jag det på min Facebook och skrev inte så trevligt precis. Och då skrev han något att nu är det vissa somliga som inte tycker om att vi skrev så här, att jag skrev så här.
Ja, när jag ser här, det är ju då i Nya Dagbladet. Han skriver denna artikel, vad jag kan begripa. Jag kan bara inte riktigt...
De refererar till det han skriver på Facebook.
Förlåt, ja. Vänsterpartiet politiskt måste utgöra den förändrande kraften i samhället. Kan det vara så att han ser att Vänsterpartiet har en stor blind spot för islam och islamism, om vi nu ska använda det ordet överhuvudtaget? Som sagt, vi ska strax återkomma till varför det kanske inte är lämpligt att göra det. Kan det vara det att han tänker att vi kan, och med Vänsterpartiets hjälp, så kan vi fortsätta slå kärringen i lugn och ro, eller?
Ja, alltså det han skrev var så här: jag ser fram emot att se Nooshi Dadgostar som partiledare för Vänsterpartiet. Vem vet, det blir kanske ett valtekniskt samarbete mellan Nyans och Vänsterpartiet. Och det är det jag menar, alltså, varför, om man är ett stort parti så kan man ju skriva det till ett litet parti. Oh, vill ni hänga med? Ni kan få vara med i en valteknisk samverkan. Och det betyder ju då att de står på Vänsterpartiets valsedlar. Så att de får in sina ledamöter på det sättet. Men varför han med det här pyttepartiet tror att han kan komma och föreslå det. Det ger mig åtminstone känslan av att han känner Nooshi Dadgostar. Och tycker att de har ungefär samma politiska uppfattning. Vilket i så fall skulle tyda på att hon också är islamist.
Det är ju inte den känslan jag har fått, men det kan ju också vara så. Han är ju före detta centerpartist, va? Och rätt så slipa den här gyxel. Han har ju inte vandrat in från gatan. Nej, utan han har ju varit med i politiken länge. Så det kan ju vara så att det helt enkelt är en så kallad kupp. Att han vill ha lite uppmärksamhet och ja, rör om. Inte vet jag. Men du, nu får vi hoppa vidare till det här med islamister och Johan Westerholms nya bok. Vad är det som händer? Vad är det för bok han har skrivit?
Ja, han har nu precis kommit ut med en bok som heter Islamismen i Sverige. Och jag har inte läst den, men jag har sett när han pratar om den. Och vad jag förstår så är det här, han går igenom muslimska brödraskapet i Sverige och visar i alla organisationer där de finns och även hur mycket pengar de får i olika statsbidrag och kommunala bidrag, föreningsbidrag och så. Och det är ju väldigt bra att han gör det så att folk blir medvetna om vilka som är de farligaste muslimerna.
Mm.
Först retar jag mig på det här, alltså att liksom islamism, ja men alltså islam är islamism. De som är islamister, som alltså Johan Westerholm kallar dem, de politiska muslimerna, alltså de som använder islam för att driva igenom en politik. Allt det finns ju i islam. Det är ju ingenting de har hittat på.
Nej, alltså jag känner ju spontant, vi ska se ett litet klipp här strax med Johan Westerholm, men jag känner spontant att det är kanske mer fruktbart att tala om praktiserande muslimer och kulturella muslimer, eller? Hur ska man dela? Alltså de som följer islam och de som inte gör det.
Mm.
Islam är ju islam. Islam är, ja, kommer aldrig förändras, det har vi ju pratat om 100 gånger. Koranen är oskriven, islam kommer alltid se ut på samma sätt, åtminstone så länge man tror det, att det är Guds exakta ord. Mm. Så har vi de som väljer att leva enligt Koranen och de som väljer att inte göra det.
Ja.
Men det förändrar ju inte vad islam är.
Nej, och det är ju just det. Och dessutom är det ju så att även de, om vi kallar dem sekulära muslimer, som är helt westernifierade eller vad man ska kalla det för. Mm. Även de, det har vi sett många exempel på, kan ju drabbas av plötslig ruelse för att de har druckit alkohol och ätit griskött och legat runt och så plötsligt börjar de tänka på det islamiska helvetet och hur fruktansvärt det är där. Och det enda sättet som muslimer att vara säker på att undvika helvetet, det är att döda kufarer.
Och då inträder det så kallade sudden jihad syndrome. Han var en sån trevlig granne, han umgicks med tjejer och han drack alkohol och ja, vi var på puben och kastade pil och det var, och plötsligt så har han blivit helt knäpp och begått ett terrordåd och dödat 50 människor.
Ja.
Mm. För han insåg plötsligt att han inte ville hamna i helvetet.
Mm. Precis, och det där sitter så starkt hos muslimer, det är inte alls som för oss då mer eller mindre sekulariserade kristna, att vi kanske inte ens tror på att det finns ett helvete, men alltså muslimerna, det spelar ingen roll hur sekulära de är, att alla är rädda för helvetet.
Ja, och framförallt är det ju så att vi kan ju inte komma till himlen genom att döda folk, tvärtom.
Nej, så... exakt.
Vi ska se ett klipp med Johan Westerholm från presskonferensen, eller vad ska man säga,
boksläppsfesten.
Men det är det här, jag vill sätta ett frågetecken för det du sa, att det är en milsvid skillnad mellan islam och islamism. Jag vet att många av de internationellt största kännarna av islam, som Robert Spencer, Andrew Bostom och de här, de säger raka motsatsen. De säger att termen islamism, det är bara någonting man har uppfunnit för att man ska slippa, man ska vara lite på PK, man ska slippa angripa islam och muslimer.
Ja, jag kan säga så här. Jag gör den distinktionen. Och det gör jag av två skäl. Dels för att jag tror på den. Men det gör jag också för att annars så blir det en omöjlig diskussion i Sverige. Och jag tänker inte acceptera att, för jag har en rad med, vilket också framgår av så att säga, Tobias Hübinettes forskning som jag återger för här i boken. Va? Alltså vi kan ju inte säga att alla dra alla muslimer över en kan. Det här handlar om islamism. Va? Och tittar vi på muslimerna som grupp, om vi nu gör det, visar Tobias Hübinettes forskning på att visst, vi har en tredjedel toksekulära muslimer, en grupp kulturella muslimer och en grupp som har glidit över. Och här stoppar jag den diskussionen, för vi måste låta fler komma in. Och vad jag går på, det är alltså det som Maimouna Abdullahi, som då är en av de som har stämt Ann-Sofie Hermansson, det är de som går extremer, för det är de som går politiska. De muslimer som, jag har inga problem med de som vill leva sitt liv som kulturella muslimer i Sverige eller någonting. Men det är mitt svar på den frågan. Så att jag kan säga så att de som vill kritisera alla muslimer för det som muslimska brödraskapet gör, gör det. För då kan jag säga att då är ni islamofober. Jag vill kritisera de som, vänta, jag vill kritisera de som är islamister. Och därför gör jag den åtskillnaden. Jag väljer att fokusera i den här boken på den islamism som är ett samhällshot. Den politiska uttolkningen av islam som är ett samhällshot. Resten är en teologisk diskussion, anser jag. Och det är inte det den här boken handlar om.
Ja, Johan Westerholm, du gör det ganska enkelt för dig där, tycker jag. För att problemet är ju att det här är inte någonting som den individuella muslimen egentligen har möjlighet att välja. Inte, och inte om du ska leva enligt islam. I så fall så, då får du ju lämna alltså.
Ja, och jag menar, det är ju inte så att han inte vet detta, därför att han känner till Amman-budskapet som talar om vad är en muslim. Och det intressanta med det är ju att där samlades ju både sunni och shia företrädare. Så att det gäller inte olika regler, utan det gäller alla som
kallar
sig
muslimer. Vad går Amman-budskapet ut på, kortfattat?
Ja, men ja, det, bland annat så står det ju då att det är inget fel på salafism exempelvis. Och en, alltså, som muslim så måste man liksom göra vissa saker. Mm. Jag kommer inte ihåg det så länge sedan.
Jag hade en plikt till exempel. Ja, när jag reagerar också på att han säger att en tredjedel har glidit över i... Ja. Vad han då menar är extremism. Nej, det är snarare så att de andra två tredjedelarna i så fall, om vi gör den indelningen som Johan Westerholm gör, har glidit över i någonting som inte är islam.
Ja, ja precis. Amman-budskapet, det är ett dokument med syfte att fastställa islamiska normer och att klargöra islams sanna natur och naturen hos sann islam. Jag vet inte varför det skulle vara olika saker. Och det var då Jordaniens kung som tog initiativ. Och sen har det då skrivits under av princip alla muslimska länder. Mm. Och det liksom förklarar vem är muslim och vem är det inte. Så att han vet ju detta. Johan Westerholm vet att detta finns och att det är så det fungerar. Däremot så är ju, precis som vi sa innan, alla muslimer följer ju inte detta, men i rimlighetens namn borde muslimer inte, alltså de som inte följer det borde inte kalla sig muslimer, för de är inte muslimer enligt Amman-budskapet. Och det läskiga som vi också var inne på är sudden jihad syndrome, att det är klart att det bästa är ju om vi kan få bort muslimska brödraskapet, och han hade ett bra förslag också. Jag tycker ni ska se hela denna som av någon för mig outgrundlig anledning är i svartvitt.
Men det ska se sådär lite litterärt ut liksom.
Ja, det måste vara det. Ja. Jo, att Ja, och det skulle jag inte sagt, för nu tappade jag tråden.
Ja, men se det här klippet, hela klippet med Johan Westerholm och ja. Company.
Ja, men det var någonting jag skulle säga som jag tyckte var bra, men nu har jag glömt det. Men det, alltså, det är faktiskt väldigt många intressanta saker i det. Och jo, det är ju det här med att man måste bli av med de muslimska brödraskapet människorna. Och det kan man bli genom att strypa deras bidrag och att man visar upp dem, vilka de är. Mm. Så att det, för, alltså, det är ju någonting bra. Men det räcker ju inte, för att det kan ju komma nya hela tiden. Så länge du har så många, han säger själv att vi har 1 miljon muslimer, det har ju du och jag sagt länge, det är säkert mer nu. Hur många som helst av dem, alla dem kan vilken dag som helst gå över och bli salafister och våldsbejakande och till och med terrorister. Det är det som är problemet. Men han har ju en poäng, han säger ju någonting om att han, att man kan inte prata om islam därför att då blir man kallad islamofob, även om han påstår att vi som vill det faktiskt är islamofober. Men jag tror att det är därför, det är den främsta anledningen till att han skriver om islamism och inte islam.
Du, vi får hasta vidare till, till dagens sista ämne som tillika är huvudämne, och det har ju i allra högsta grad med det här att göra. Islamister, eller vad vi nu ska kalla dem, IS-sympatisörer är de hur som helst. Och i veckan så gjorde ju faktiskt Expressen ett ganska saftigt avslöjande om Ulrika Pape, även känd som Hamza. Även känd som vad var det?
Aziza.
Aziza nu, vilket tydligen betyder kära mor, om vi har, kan vara arabiska korrekt. Det är ju alltså en kvinna, hon är nu i 50-årsåldern, svensk konvertit, till lika svärmor till, eller för, ja, både hennes dotter och Mikael Skråm, och nu är ju döda. Hennes dotter Amanda var alltså gift då med den ökände IS-terroristen Mikael Skråm och fick 6 barn med honom, var det va?
Var inte 7 till och med?
Ja. Och det var ju ganska omskrivet i svenska medier, för att när föräldrarna då båda hade dött, först så dog Amanda i en drönarattack, och sen så, ja, låt oss säga att han blev skjuten. Skråm, vem som gjorde det och hur det gick till, det vet man väl kanske inte riktigt, men han blev också dödad i alla fall nere i Syrien. Men då hade den här Ulrika Pape, som verkar vara en slipad jävel, om du ursäktar uttrycket, då hade hon, vid det laget hade hon redan kvistat tillbaka hem till Sverige.
Ja.
Med sina 2 ganska små barn som är typ 6-7 års ålder, någonting som hon har fått in kull då efter Amanda. Men att hon skulle ha på något sätt gett upp sina IS-sympatier, det var ju kanske inte någon som egentligen trodde. Men nu lyckades Expressens David Bas med hjälp av vallraffande och ett ganska idogt arbete avslöja att hon håller alltså på att samla in pengar aktivt till IS fortfarande.
Ja, och framförallt till sådana som då vill, som sitter i läger där nere, i fångläger, som ska hjälpas hem till Sverige. Och hon trodde hon skulle få vad det nu var, 10 000 eller någonting sånt, och när hon skulle träffa David Bas mitt på gatan i Örebro, var det va? Ja. Och i själva verket så möts hon då av David Bas med mikrofon och kamera och säger att du ska inte få några pengar av mig, men jag vill gärna intervjua dig om varför du gör detta. Och hon bara säger då, jag vet inte vad du pratar om. Alltså hon går ju med full niqab.
Ja.
Jag vet inte vad du pratar om. Jag vet inte vad du pratar om. Jag vet inte vad du pratar om. Och sen så tyvärr så hittar hon en polisbuss där och säger att den här mannen förföljer mig, så de tar henne och kör iväg med henne, så att hon undkommer då Expressens frågor, vilket var väldigt synd.
Ironin att det i det läget passar att söka skydd hos den svenska polisen, som ju annars är världens islamofober och förföljer muslimer och hatar dem. Det är väldigt konstigt. Men men då har ju liksom den, och i samma veva så skrev Ivar Arpi, han skrev faktiskt innan det här avslöjandet kom, en krönika under rubriken "Därför misslyckas avradikaliseringen". Mitt inslag denna veckan i SvebTV handlar om just det här. Och de som vet någonting är väl ganska överens om att det måste kolla här. Det går inte att avradikalisera de här människorna. Själva konceptet är helt befängt. De vill inte. De tror på sin grej och är nöjda med det. Och de har liksom ingenting att vinna på att lämna sin tro.
Nej, naturligtvis inte. Och det, men det är så typiskt Sverige liksom. Åh, du har kommit på fel bana och dina tankar. Nu ska vi hjälpa dig, lille vän. Här får du lite saft och bullar och så blir allting bra. Det här är hårdföra mördare. Mm. Alltså jag vet inte om Ulrika Pape just har mördat honom, men hon var ju känd som slaktaren från Raqqa. Hon är väldigt, väldigt lång så att man såg, eller ja, man kan vara ganska säker på att det var hon som gick och piskade de andra kvinnorna. Och alltså andra muslimska kvinnor då som råkade visa ett hårstrå eller någonting. Det här är en megasadist skulle jag säga.
Högt uppsatt där nere i det som kallas för Kwanza-brigaderna, va? Kwanza-brigaderna, någonting. Deras alltså sedlighetspolis. Sådana har man ju även i Iran till exempel. Och det är kvinnor som går runt med långa käppar som de slår på andra kvinnor med, som kanske visar liksom, det kanske är en test med hår eller något annat som du vet, om man ser en bit av din strumpa eller någonting, du vet, och då får man x antal rapp. Och i Iran är det ju så att där brukar oftast händer det inte så mycket mer än att du får ett par piskrapp liksom och stoppa in håret, säger de här käringarna då, och sen får du gå vidare. Men jag tror att under IS regim så kunde det bli ganska allvarliga konsekvenser av att man inte var tillräckligt täckt eller man var felklädd på något sätt eller betedde sig fel. Det gällde ju även sådana grejer som att man fick inte röka, man fick naturligtvis inte dricka, man fick inte använda mobiltelefoner fritt, och de hade massa väldigt, väldigt liksom stränga regler. Och man har också, det jag har läst mig till, det var väldigt stort godtycke bland de här Kwanza-brigaderna, vad de nu kallas, Kansa, Al-Kansa. Ja. Att om de kvinnorna inte gillade någon specifik annan kvinna så kunde ju de sätta dit henne efter eget gottfinnande.
Så att, alltså det här är verkligen en vidrig människa. Och det visar också någonstans att det är rätt många just konvertiter som blir extra läskiga. Jag vet inte vad det är. Men alltså, man måste vara en ganska särskild personlighet från första början om man överhuvudtaget konverterar. Ens överväger att konvertera till islam. Så att det lockar väl en viss sorts människor.
Jo.
Ja, och sen är det så här nu också, har jag pratat med fåglarna, och det är alltså nu, alltså den här London-attacken där han hade kommit ut från fängelset 2 dagar tidigare och genast började han hugga ner folk på en bro, och nu är myndigheterna över hela Europa väldigt oroliga, för det står flera tusen radikala islamister på tur att släppas ur fängelserna, och det finns ingen underrättelsetjänst i världen som kan hålla koll på tusentals människor. Därför fruktar de en ny våg av terrorism inom kort.
Toppen.
Och om du då till detta kombinerar protesterna mot Donald Trumps fredsplan, som vi ännu inte har hunnit prata om, att det skapas en ny, du vet, intifada på Gaza, Västbanken, så kommer det att göda ännu mer våld här i Europa i solidaritet med våra palestinska bröder.
Ja, jag såg att Boris Johnson var ute och sa så sent som igår i något inslag att vi måste verkligen åtgärda det här med att livsfarliga människor bara släpps ut, och framförallt det här med förtidsfrigivning, det var en tungvrikare. Vi kan inte bara liksom tycka att ja, och tydligen är det samma grej i Storbritannien som i Sverige, att i princip hur illa du än har uppfört dig i fängelset så blir du ändå utsläppt efter 2/3 av avtjänat straff. Det är ju helt vansinnigt när det gäller sådana här människor som är ett hot mot samhället. såklart.
Ja, och dessutom så, och då, det, där är tänket så att ja, men nu har Abdullah suttit i fängelse. Nu har han förstått att det var fel det han gjorde. Det är ju tvärtom, i fängelserna blir de ju ännu mer radikaliserade. Det är rena bomber man släpper ut. Vi kan inte ha det så. Vi kan inte ha så många muslimer. Ju fler muslimer vi har i landet, ju fler av dem, alltså ju fler våldsamma människor har vi då i landet.
Jag råkade ramla över en intressant kolumn av Jennifer Wegerup, du vet, sportjournalisten som jobbar för SVT och numera även för Expressen i många år för Aftonbladet. Hon skrev en kolumn under rubriken IS-kvinnorna drömmer om kalifatet i det dolda, och den var ju då, hon bor i Italien, och den här var skriven från ur ett italienskt perspektiv, hur italienarna ser på allt det här med återvändare, och att de har gått ganska, vad jag förstår på henne så har de gått ganska långt vad det gäller att övervaka folk, vad det gäller att de har varit mycket tuffare med att slänga ut folk. Men så var det en grej som jag fastnade för, som jag inte ens har tänkt på en aspekt innan. De har haft viss hjälp av maffian i Italien. Yeah. För yeah. De är inte intresserade av att någon kommer dit och stör deras affärer.
Nej, väldigt intressant. Men det är en maffia vi behöver i Sverige.
Ja, nej, det ska vi inte ha. Men däremot så har de ju tydligen, de har avstyrt en hel del planerade terrordåd i Italien. Det har inte, peppa än så länge, inträffat någonting värre. Och man förstår ju mellan raderna att det är en kombination av då liksom, alltså väldigt intensivt spaningsarbete från säkerhetspolisen och tydligen att faktiskt maffian har hjälpt till att antagligen hitta de här personerna och oskadliggöra dem på olika sätt.
Ja, precis. Och du, som en sista grej här nu, så vill jag ta upp någonting väldigt, väldigt läskigt som jag fick från Fågelkvitter. Att det kanske är en ny slags jihad som pågår ute i livsmedelsbutiker. På kort tid har det varit 3 bränder i småländska butiker, och där de har alltså tänt ett ljus någonstans i butiken och sedan försvunnit. Och igår eller idag på morgonen så gick ICAs säkerhetsavdelning gick ut med information till alla sina handlare i landet att det pågår en utmaning bland ungdomar att anlägga bränder i butiker. Så att de ska hålla uppsikt över ungdomar som tänder ljus.
Okej, men är detta verkligen jihad då? Är det inte bara såna kaosblattar, för att använda ett krasst ord?
Jag vet inte, men det kan också vara en del av jihad. Alltså jihad är ju så mycket, det är ju inte att någon, nu säger någon att nu är det bestämt att nu ska vi göra en sån här jihad. Men allting som muslimer gör för att orsaka kaos i ett land är ju ett slags jihad. Så ser jag på det i alla fall.
Jo, förvisso. Ja, det är svårt ibland att skilja på vad som är hönan och ägget där. Mm. Även om de inte gör det för med islam i åtanke. Så. Mm. Jaha du, gumman. Nu är vi över tiden igen. Vi har gått över tiden.
Ja, men då tackar vi så hemskt mycket för idag, och så säger vi att om ni har en liten peng över så får ni väldigt gärna tänka på oss. Man kan swisha, man kan sätta in på bankgiro och man kan bli månadsgivare via vår donorbox på hemsidan, så blir vi jätteglada och då kan vi fortsätta göra de här skojiga poddarna. Ja!
Vi ses på måndag allihopa. Ha en underbar helg.
Puss och kram.
Hej då!